Ni måste begripa vilken glädje det var för mig när jag slog upp Dagens Nyheters debattsida den 7 februari i år. Staten och stålet kan slösa bort kapitalet igen, löd rubriken. Och två akademiker, Johan Gärdebo och Christian Sandström, de ville debattera Stålverk 80 med LKAB. Caset var detta. När stålindustrin började svikta under 70-talet fortsatte politiker att pumpa in subventioner i en industri som inte längre expanderade. Och det tydligaste svenska exemplet är jättestålverket Stålverk 80 som planerades i Luleå. Nu, menade debattörerna, håller samma sak på att ske med det gröna stålet. Äntligen är det någon som vill prata om Stålverk 80, som jag har längtat. LKABs presschef Anders Lindberg bet tillbaka. Ni jämför ett politikerdrivet projekt som hade regionalpolitiska drivkrafter med ett projekt som tre av Sveriges största företag själva driver av innovationsorsaker, sa han. Snacka om äpplen och päron. Slutrepliken löd, jaha, som vanligt svarar LKAB inte på några av våra frågor. Sen 16 mars, då var det dags igen. Då paxade för detta socialdemokratiska näringsministern och Norrbottens profilen Anders Sundström hela DN-debatt. När Norrland går framåt blir baktalarna i söder skärrade, löd rubriken. Den starka ekonomiska utvecklingen i landsändan får missundsamma belackare i söder att damma av ett spöke, Stålverk 80. Efter att den gode Sundström faktiskt gick igenom några bra poänger om hur Norrbotniabanan har försenats så landar han i sin gamla debila käpphäst. Piteälven borde byggas ut. Detta kan göras utan större ingrepp i landskapet, skriver han. Och fler har skrivit om Stålverk 80 senaste tiden. I Dagens Industri skriver SSABs vd om EUs subventioner. I Svensk Näringslivs tankesmedja Timbro har ekonomihistorikern Jan Jörnmark skrivit om statssubventionerat stål. Han är emot. Författarna till debattartikeln i DN har sammanställt en hel rapport om likheter och skillnader mellan Stålverk 80 och Hybrids planerade gröna stål. Historiepodden, vi är ju inte en samtidskommenterande podcast. Vi har inga heta takes på var stålindustrin är på väg. Åsikten att Anders Sundström ska lämna Piteälven i fred är min egen privata. Huruvida det planerade norrbottniska gröna stålet är fel sak att satsa på eller om det är en unik väg framåt för en av de mest ohållbara industrierna, det får ni själva läsa på om och besluta om. Det är inte vår sak. Men när ett nedlagt industriprojekt blir en käpphäst i den samtida debatten, då krävs att jourhavande historiepoddare rycker ut. Det ska vi göra nu. Och ni är varmt välkomna.
Ja, det är ni, och väldigt varmt välkomna alltså, och varmt kommer det bli här i smältugnen.
Ja, så är det.
Ja, jäklar, det var värst vad det har vevats på Stålverk 80-veven då på sistone här, bara sprutat ut en massa artiklar och alster i sammanhanget. Jag har ju då missat allt detta, men jag har ju också missat hela historien kring Stålverk 80 för det här.
Ja.
Det måste man ju erkänna.
Men då har du fått sätta dig in i Stålverk 80 under veckan.
Ja, det har jag gjort. Och med den glädjen som jag gjort detta, det urartar ju helt till slut. För det var ju väldigt spännande det här.
Ja, jag tycker också att det är superintressant. Det är såklart två helt olika saker. Men Stålverk 80s historiebruksroll påminner ju lite grann om löntagarfonderna. Att det är någonting man kan damma av då och då. Och så här tokigt tänkte ni på den tiden och nu är vi snart där igen.
Mm.
Lite den rollen har det, fast det är industripolitik det handlar om då.
Ja, det finns ju många tokiga beslut i den politiska historien som man skulle kunna dra fram och vifta med mot motståndaren. Det gäller ju dock att väljarna då känner till det här historiska exemplet, om det ska få någon mening med det.
Ja, det här är ju mer känt i Luleå än vad det kanske är i övriga Sverige.
Jag tror det, faktiskt. Ungefär 20 år efter det att det här vi pratar om nu ägde rum, så slutade ju jag högstadiet och min högsta dröm var att flytta till Luleå och gå i gymnasiet. Det är ganska långt för en 15-åring att flytta då. Jag vet inte hur många mejl det är mellan Östergötland och Luleå, men det var ju det som var målet, va? För att jag skulle kunna gå och se Luleå hockey ibland.
Mm.
Nu blev det inte så av en massa rimliga skäl. Men i så fall hade jag väl säkert kanske hört talas om Stålverk 80 i alla fall, om jag hade flyttat dit.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vi ska angripa järnet och stålet från en mängd olika perspektiv. Men om vi börjar väldigt regionalt så ska vi säga att det finns en lång och brokig historia av järn- och stålframställning i eller kring Luleå som man kan teckna. Och de bruken som fanns där, de var sällan lönsamma, eller så var de bara lönsamma under korta perioder när konjunkturen var gynnsam. Min spontana magkänsla är att man vill sätta ner nålen 1906. Vill du börja tidigare än så, Daniel?
Nej, utan det blir bra då.
Då grundas nämligen Luleå järnverk. Och där förädlade man malm från fälten i Gällivare för export på den internationella marknaden. Och det handlade om rätt omfattande mängder, 315 000 ton tackjärn mellan 1906 och 1920. Och framförallt så var man lönsamma från 1910 eftersom man då kunde åka snålskjuts på kapprustningen ute på kontinenten. Enda problemet med den affärsmodellen är ju att någon gång 1918 där...
När alla andra börjar fira så hänger man med mungiporna uppe i Luleå.
Ja.
För då åker vinstkurvorna ner så att säga och blir något annat.
Ja. Men det är inte bara kriget som påverkar, utan de svenska bruken hade hamnat på efterkälken när det kom till teknologin. Masugnarna eldades med träkol, vilket var dyrt och ineffektivt. Så det här är en affärsmodell som egentligen bara lönar sig under perioder när priset är som absolut högst. Och det är inte så man vill att en situation ska se ut. Så stegvis minskade bemanningen på järnverket från 250 till noll då, när bruket går i konkurs 1925.
Ja, det blir noll till slut.
Det är noll.
Det är noll i det avseendet.
Och det här var ju också så då att de här bruken i Mellansverige hade ju uppfattat det här järnverket i Luleå som ett hot hela tiden. Och det är inte så konstigt i och för sig, för de konkurrerar ju. Men efter den här konkursen så var det då några mellansvenska bruk som gick ihop och köpte resten av järnverket. Och vad det verkar så var väl planen att man skulle eliminera hotet helt enkelt. Så man sålde ju av maskiner och allt annat i princip, inventarie och grejer. Rev upp järnvägen till och med och sålde det som skrot. Här ska vi inte ha något järnverk inte, tänkte de. Därmed förstår jag alla att det är inte det här järnverket vi ska prata om idag. För nu är det borta. Det här presenterar vi då eftersom det är bra kanske att ha med sig att det finns en bakgrund till den här verksamheten i Luleå ändå. Det är inte första gången man kom på tanken att ha den här typen av verksamhet där. I början av 30-talet så är det då några norrbottniska riksdagsledamöter som lägger in motioner om att det ändå är nödvändigt att vi pysslar med någon form av järnförädling här i Norrbotten.
Mm.
Och då tillsätts en kommitté 1932. Jag vet inte exakt när på året, men det kan ha varit alltså C.G. Ekman som var statsminister första halvan som såg till att det här blev av innan han då tvingades avgå på grund av lite olycklig korruption.
Ja, jag är ganska säker att det är den nytillträdda socialdemokratiska regeringen Jaha. Som tillsätter kommissionen, tyvärr för C.G. Ekmans skull.
Ja, ja, då går vi vidare. Hur som helst så gick man inte så mycket vidare med den här utredningen, för det gick långsamt det. Och snart började komma kritik i tidningen om att det gick lite väl långsamt. 4 år senare, i juli 1936, stod det i tidningen Norrbottniska Socialdemokraten, NSD. Om överdirektör Borgqvists kommitté fortsätter med ett sammanträde vartannat år så kommer den emellertid att slå alla rekord och någon gång efter år 2000 får norrbottningarna sig till livs en utredning som sakkunnigt bevisar att råvaran och kraften bara kan förädlas och användas i Sydsverige.
De är inte nöjda med det här, va?
Man skulle alltså behöva vänta i 60 år eller något sånt där.
Men det var ju tufft för de här medlemmarna i kommittén eller i utredningen. Man ska hitta tider då alla kan träffas och så sen så måste man hitta något rum som är ledigt och det är ju ett meck med schemat.
Det var kanske mycket meck så här med kost också på den där tiden. Var det någon som var glutenintolerant och ja, då kan vi inte ha mackor och får vi stryka det här mötet nu.
Luftburen jordnötsallergi.
Jag har en känsla av att det inte var så mycket sånt på den tiden. Så att,
jag tror inte heller det.
Något annat var det väl då. Hur som helst så la den socialdemokratiska regeringen bara ner kommittén efter den där kritiken. Och så tillsatte man en ny. Som inte heller gjorde så mycket. Förrän det blev ett världskrig till. Då kom man på att vi kanske ska satsa på ett järnverk ändå. Eller frågan blir aktuell då.
För när kriget står för dörren så är en ökad inhemsk produktion väldigt eftertraktad. Så regeringen föreslår ju 1939 att ett nytt järnverk ska byggas i Luleå. Riksdagen godkänner förslaget och 1941 så påbörjas arbetet med Norrbottens järnverk AB i Luleå. NJA, eller nja, om man så vill.
Ja, men... Ja.
Och för staden Luleås del var ju det här en skänk från ovan. På en 15-årsperiod från det att bygget inleds så kommer befolkningen att fördubblas till nästan 30 000 invånare. Alltså man kan ju på vissa sätt säga att det här gör staden. Det som egentligen gör den är väl att den grundas där någon gång på 1600-talet. Äldre än så om man räknar gamla Luleå. Men här är ju en massiv expansion får man ändå säga.
Och det är ju alltså ett statligt bolag det här som bildas då.
Ja, så är det. Sen kan man inte gärna påstå att bolagets fortsatta existens var någon dundersuccé. Vid grundandet hade man byggt eldrivna ugnar eftersom tillgången på kol inte gick att lita på under krigstider. Men det var ju ineffektivt när freden väl inföll. Så då köpte man loss en begagnad masugn från Hermann Göring-verke i Tyskland. Säger också någonting om vilken historia kontinenten har genomlevt. Och NJA kommer bli svensk stålframställnings fula ankunge egentligen. De ansvarar för de minst lönsamma produkterna. De har ingen egen säljorganisation och de gick mestadels back.
Efter andra världskriget då så utvecklas ju en enorm stålhype. Får man ju säga, det är ju förstås ökad efterfrågan på allt. Och det är masskonsumtion av bilar och kylskåp och så vidare.
Ja.
Det verkar helt enkelt som att det inte finns någon hejd på efterfrågan på stål från de här 50-talet.
Det är ju en värld som håller på att resa sig från kriget och som börjar bygga nytt och många har Marshall-pengar som bränner på fickan. Kylskåp längtar man efter, bilar, en husvagn, varför inte en husvagn? Och det som händer är att tunnplåten seglar upp som en av samhällets absolut viktigaste produkter. Alla vill ha tunnplåt, för av tunnplåt bygger man allt som alla vill ha. Och den här mycket eftertraktade produkten, den krävde nya valsverk. Rätt stora investeringar, men sådana kunde man snabbt räkna hem. Bygg ett valsverk, låt det gå några år och så sen så har du svarta siffror på ditt bankkonto.
Ja, och dessutom så påträffar man ju då enorma mängder järnmalm i Australien. Och det hjälper ju till. Och dessutom så börjar man då förlägga stålproduktion inte vid gruvorna som man har haft innan, utan snarare vid kusterna, för att man då ska kunna bland annat då köpa den här billiga australiska järnmalmen. Och det här leder också till att mycket kol och malm behöver fraktas över haven. Och för det behövs ju stora fartyg av stål. Och det här blir ju ett härligt kretslopp. Man kanske har uppfunnit en evighetsmaskin här, där man bara tuffar runt och det blir ekonomisk vinning hela tiden. Oj, det här var ju bra.
Ekonomihistorikern Jan Jörnmark, hans gamla avhandling handlar om stål och kol under perioden 1945-1993. Och han poängterar ju att man i Australien varje dag, 365 dagar om året, bröt mer än vad man gjorde i Bergslagen under ett helt år.
Mm.
Så det är mycket malm som strömmar från Australien.
Väldigt mycket malm är det. Och det första stora stålverket vid en kust är väl vid Dunkirk, känt för mycket annat också, 1960. Med en kapacitet på 3 miljoner ton stål om året som man kunde producera då. Mm. Det är ju rätt mycket, för förr så var ju kapaciteten i ett stort stålverk 1-2 miljoner ton om året. Det kommer bli en del tonagebeskrivningar här nu för att förstå hur stora de här stålverken blir egentligen framöver.
De är syrgasdrivna i sin framställan också, vilket är en ny teknologisk innovation som också, ja, revolutionerade är ju ett ord man kan överanvända, men som i alla fall kraftigt förändrade hur mycket stål man framställde.
Och det byggs ju ut också snabbt vid Dunkirk där, men också andra stålverk i Frankrike och Belgien kommer snart upp i en produktion på upp till 10 ton om året. Och det här är ju uppenbarligen då en succéartad evighetsmaskin.
Ja, precis. Det där stålverket i Dunkirk, samma sekund som man vred om låset och öppnade första dagen, så var det ju för litet. Och så där var det ju överallt i Gent, eller Gent i Belgien. Det blir för litet. I Italien började man bygga en helt enorm anläggning vid Taranto i Apulien där på den italienska klacken. Man bara liksom, man bygger större och större och större, därför alla stålverk man hittills byggt under rekordåren har ju visat sig vara för små egentligen. Ta i från tårna.
I England planerar man ett stålverk i norra England då för en kostnad av 40 miljarder pund i dagens penningvärde. Det är ju 40 miljarder pund. Det är ju svindlande summor.
Ja.
Och värst av alla skulle de ändå vara som sagt i Italien. Och det här Taranto som du nämnde, det här som var så stort, det bleknar ju då i jämförelse med det här verket man ska bygga i Kalabrien, också södra Italien, som ska producera 20-25 miljoner ton om året.
Mm.
Vad gör vi med alla de här tomatodlingarna som ligger överallt? Vi måste ju cementera bort skiten bara för att få plats. Och så gjorde man det, och maffian som råkar ha just cement att sälja till staten stod ju förstås och applåderade det här projektet då. Det är alltså under början på 70-talet här, så finns det runt om i Europa planer på en massa nya verk som tillsammans då kommer kunna producera 100 miljoner ton stål om året. Ho, 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 ho. Vilken tur att det är sån efterfrågan på det här. Och att det alltid kommer vara det. Vilken tur att vi har den här evighetsmaskinen. Hur är det förresten? Hackar det inte lite i de här varvens budgetkalkyler? Ja, vi håller den lilla tanken i huvudet här bara, så låter jag dig ta över här.
Jag tycker ändå att man ska ha med sig att man kan ha viss förståelse för de här politikerna som tror sig sitta på en evighetsmaskin. De här jättelika stålverken, förutom att då bara vara en tänkbar pengakran, så blev det ju också ett användbart regionalpolitiskt verktyg. Och det är ju inte för inte som det här jättestora engelska stålverket planeras uppe i Tyneside i norra England, där det är utsatt arbetsmarknad, många arbetslösa, det behövs bra industrijobb där. Vi kör ett jättestort stålverk. Och i Frankrike förresten, Dunkirk, det är ju norra Frankrike. Men södra Frankrike, har inte de också rätt till bra industrijobb? Absolut, staten kan bara planera ett enormt stålverk i Marseille. Det kan man ju räkna hem. Man skissar ju på de här jättestålverken i tron om att de alltid kommer vara lönsamma. Det kommer alltid finnas efterfrågan på den här produkten. Och dessutom kan man på det sättet se till att skaffa nödvändiga, välavlönade industrijobb på orter där sådana behövs.
Självklart så är det ju så att jag sitter ju här och lite grann raljerar, och jag var ju inte beslutsfattare i Europa på 60- och 70-talet, så det är ju lätt för mig att med ett bekvämt facit sitta här och veta hur det ska gå. Men på den tiden, precis som du säger, det var ju det, visst, det är ju nästan bubbellik hype och hysteri kring det här, men det var ju också en enorm efterfrågan efter andra världskriget på allt möjligt, och man behövde bygga upp infrastruktur och sånt igen. Så att de som var mitt i det, det fattade jag med, att det var, att det gick bra och att man trodde på det här framöver med. Men någonstans kan man ju också tänka att det kanske finns något stopp någonstans. Och sen måste det här få vara lite roligt med.
Ja, absolut. Och jag hackar egentligen inte ner på dig, utan jag vet inte.
Jo, men jag försöker nyansera min relevanta ton lite, och det är väl bra.
För det är ju absurt när vi sitter med facit på hand och vi vet att den här stålindustrin i vissa avseenden är en bubbla, och men en bubbla av stål, vilket borde vara mer hållbart än en vanlig bubbla. Och vi vet också att flera av de här stålverken som idag är halvt eller helt nedlagda och har förgiftat hela sin omgivning och så, är bara stora djupa sår i de regioner de var avsedda att frälsa.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Norra England var alltså en region där staten kände att man behövde stärka upp arbetsmarknaden. Södra Frankrike, mycket av rättviseskäl, samma sak. Om vi då ska återvända till Norrbotten, så kan man snabbt sammanfatta situationen på följande sätt. Perioden fram till mitten av 1960-talet, kanske man kan säga, utmärks av omfattande byggarbeten, vattenkraftverk, vägar och massor av annan industri eller infrastruktur ska byggas. Och den äldre försörjningsmodellen, där många, framförallt i inlandet, hade levt på små jordbruk som man kombinerade med andra jobb inom exempelvis skogsarbetet, den försvann mycket hastigt. Varför det blev så kan man prata länge om man vill. Men det räcker med att säga att jordbruket effektiviserades, men innebär också att jordbruket är ett heltidsjobb. Det är inte en syssla du har 9 månader om året för att sen jobba i skogen de andra 3 månaderna. Dessutom så hade den här försörjningsmodellen att ha några kor och driva upp lite potatis och så, den hade svårt att i längden hävda sig mot industrin som gav bättre löner, bättre förmåner och högre levnadsstandard. när den gamla generationen började försvinna var det inte så många i den nya generationen som tänkte att nu stannar jag här därför att jag har potatisen om kriget kommer igen. Utan man har ju hellre en bra lön och kan köpa en fin Volvo och kanske också en skoter och ha det lite trevligt. Mm. Vem vet, man kanske till och med åker på semester till Dalarna eller Mallorca eller någonting, vad vet jag.
Fast det var väl ändå inte så att din morfar valde bort potatisen bara för det?
Nej, han fortsatte ju odla potatis.
Precis.
Men jag menar, han gjorde sig av med korna.
Ja, just det. Men du pratar ju om potatis med.
Stora arbetsplatser som till exempel ett vattenkraftsbygge genererar ju dessutom fler arbeten runt. Det är någon som klipper biljetter på biografen och någon som borrar i tänderna när man får hål och så. Ni förstår. Men för stora delar av Norrland följdes den processen av att skogsbruket och till viss del även gruvnäringen börjar effektiviseras. Man sätter motorer på sågarna och färre händer behövs i skogen. Dessutom är ju inte vattenkraftsbyggen och vägbyggen och sånt permanenta. Så när man är färdig med alla dem och mängden sådana arbetstillfällen minskar, då har man en rådande arbetsmarknad som börjar vara ganska svajig. Och politiken som den socialdemokratiska regeringen förde, den gick ut på att staten via Arbetsförmedlingen eller AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen, som det hette på den tiden, ansvarade för alla som blev arbetslösa. Via utbildningar och flytthjälp skulle man hjälpa de som stod utan arbete till nya arbeten. Och för många innebar ju det att man fick flytta. Flyttlasspolitik har ju det här kallats. Inom de delar av Norrland som var värst drabbad, men även inom delar av Värmland och Kronoberg, så uppfattar man ju politiken nästan som deportationer. Att staten deporterade människor till mer industriellt starka regioner av Sverige. Mm. Alla vetenskapliga rapporter som har tittat på det där har ju hela tiden slagit fast att nästan alla som flyttar gör ju det av egen fri vilja. Men det där är inte helt lätt att förhålla sig till. Du flyttade ju till Gävle av egen fri vilja. Det var ingen som tvingade dig att flytta till Gävle.
Ja, det beror väl på hur man menar, va?
Exakt.
Du hade ju inget jobb någon annanstans.
Nej, du hade hellre en anställning i Gävle än att vara i arbetslöshet i Norrköping.
Ja.
Men du hade ju hellre haft en anställning i Norrköping än i Gävle.
Nej, just det. Det var väl lite si och så. Kanske både nu och då med att satsa på skolor generellt.
Och på samma sätt som Daniel tvingades eller inte tvingades att flytta var det nog för många, tror jag. Att man hade hellre bott kvar. Men man har hellre ett jobb någon annanstans.
Därmed inte sagt att jag så här i efterhand inte heller hade flyttat till Gävle. För det, annars Nej. Hade jag inte träffat dig. Och det är en massa sådana där grejer som kan hända. Och knuffa livet åt andra håll. Så att, men det vet man ju inte innan. Det kunde lika gärna gått åt helvete. Och så, att,
så är det. Det är precis som 15-åriga Daniel som flyttar till Luleå. Det är en helt annan värld vi lever i då. Ja. Men det finns någonting väldigt intressant i regionalpolitiken under den här eran av svensk politik. För samtidigt som AMS generaldirektör Bertil Olsson kunde skriva i Dagens Nyheter: vi får bli ännu aktivare med de medel som redan finns. Vi får flytta ännu mera folk från norr till söder med all den opinion det väcker. Samtidigt som vissa politiker kunde prata öppet om att Norrbotten eller Jämtland behövde minska sin befolkning med 10-15% de kommande åren, så förstår ju Tage Erlander och sen Olof Palme att det här är inte jättepopulärt, va? Det här är ju ingen politik som, i och för sig prenumererar man ju på regeringsmakten, men man fattar ju ändå att det här är, det är inte helt populärt. Vi kanske ska försöka motverka den här processen också.
Man hade kanske hört talas om att Stalin också hade pysslat med det här och inte hade blivit så populär på grund av det.
Men det Stalin inte pysslade med, eller ja, jag vet inte vad Stalin pysslade med och inte pysslade med, men svaret på det här blir ju regionalpolitiken, vilket kan beskrivas som ett svar på regeringens egen politik. En politik för att lindra effekterna av den politiken som man för.
Just det.
Man utser ett antal stödområden i Sverige, 25 stycken allt som allt, där 18, om jag kommer ihåg rätt, ligger i Norrland. Företag som flyttar dit får statligt stöd. Man kommer börja omlokalisera statliga verk av sådana regionalpolitiska skäl, där lite tjänstemän kan jobba. Men Precis som i södra Frankrike eller på Italiens tå, så vore det absolut mest användbara om man kunde etablera en helt enorm arbetsplats som dessutom är inkomstbringande för staten. På det sättet är ju Luleå precis som norra England exempelvis. Mm. Arbetsmarknaden skulle må bra av ordentliga, välbetalda industrijobb.
Ja, och då är ju Stålverk 80, som det kallas, på gång här och ska byggas i anslutning till NJA. Och det har ju kallats för sista utopiska socialdemokratiska projektet.
Ja.
Det beror på lite vad man menar, tänker jag, med projekt. Du nämnde ju löntagarfonderna innan.
Ja.
Och de är ju kvar i spel här, så att säga. De har ju inte riktigt hänt än eller varit på gång än, utan det är ju i början på 80-talet. Men det är inget konkret bygge på det här sättet. Här ska man ju bygga grejer.
Om projektet är så fysiskt så kanske det är det sista.
Och vi får ju komma ihåg att det här var inte bara Socialdemokraterna som ville se det här projektet genomfört, utan det var ju bara Moderaterna som röstade emot det här. Och det var inte för att de inte ville ha något nytt stålverk, utan det var ju i moderat anda, så ville man ju då förstås att privata företag skulle få vara med och äga ett sånt här projekt.
Ja.
Och så såg inte förslaget ut som det presenterades för riksdagen. Och i linje med det som du sa här då, med övriga Europas stålhysteri och de här regionala aspekterna, så sätter man då planerna på Stålverk 80 i sjön, höll jag på att säga. Man ska bygga ut det här järnverket, och samtidigt får vi komma ihåg att NJA har ju, som du sa innan, dålig lönsamhet. Det är gamla anläggningar och man har teknik som knappt var modern igår.
Mm.
Och tanken är då att malm från LKAB ska förädlas i stor skala på det här nya stålverket. Och sen ska det kunna säljas både nationellt och internationellt. Riksdagen tar sitt beslut våren 1974. Och kostnaden beräknas bli ungefär 4,6 miljarder. Och stålproduktionskapaciteten beräknas ligga på ungefär 6 miljoner ton stål om året.
Just det, så mindre än de här största europeiska stålverken, men ändå nog stort för att vara det största industripaketet som någonsin hade klubbats i Sveriges riksdag.
Ja, det är verkligen. Det är också en fjärdedel av LKABs årsproduktion det här som det kommer krävas.
Just det.
Och LKAB, som då producerar själva råvaran, är inte eld och låg över den här idén på 60-talet när den började komma. För att man är ganska intresserad av att värna sina befintliga kunder i Europa. Och ledningen på NJA, de har räknat då ändå med att efter 8 år med den här nya masugnen som man ska investera i och funda att den har kommit igång, så är hela kostnaden betald. Och det är bra då, man kan jobba in de här 4,6 miljarderna bara på 8 år. Och sen är det bara plus. Yeah. Och första spadtaget tas 1975. Och det behövdes 3 personer som kunde konkurrera om att hålla den där spaden. Det var NJAs vd John-Olof Edström, eller Olle Edström. Och landshövdingen Ragnar Lassinatti, som höll väl i skaftet där kanske. Och så Anna-Greta Leijon som stod med foten på spadbladet, tänker jag med. Så de 3 tillsammans där skulle symboliskt då börja gräva.
Just det, hon är biträdande arbetsmarknadsminister. Mm. Och det här spadtaget tas väl samtidigt som Råta arméfraktion håller på att planera att kidnappa henne.
Ja,
det är i och för sig en annan historia, men Anna-Greta Leijon har ju ett väldigt spännande både 70- och 80-tal.
Spännande är ju ett sätt att beskriva det. Alltså det är ju ganska förfärligt också.
Ja, oh ja, fruktansvärt. Men jag tänker, om man räknar med hela den episoden, Operation Leo hette den va? Och så sen Ebbe Carlsson-affären. Alltså det är ju mer i ögonfallande berättelser än vad de flesta socialdemokratiska ministrarna brukar ha runt om sig.
Ja, det kan vara så att haveriet med Stålverk 80 är det hon minst tycker är jobbigt.
Ja, det tror jag också. Och det är ju, hon är ju med på ett hörn här.
Man hade ju då redan innan bygget påbörjades, innan de här 3 glada gamängerna började gräva där, så hade man redan börjat signera framtidskontrakt och vevat in tyska bolag som Thyssen och Krupp och sådär.
Mm.
Och så skulle man, hade liksom sålt in kommande stålproduktion redan i förväg. Och ibland så är det ju sådär att beslutsfattare försätts i någon form av kollektiv studstaktik. Det var nämligen så att samma dag och faktiskt punkten efter beslutet att förverkliga Stålverk 80 togs i riksdagen, så var det ju så att den punkten som stod efter Stålverk 80, det var det svenska varvsindustrins kris som skulle diskuteras på agendan och hur den skulle stödjas.
I efterhand ser ju det väldigt i ögonfallande ut. Att de ligger bredvid varandra på dagordningen.
Visst är det.
Det är inte som i Frankrike. Det pratade vi om i avsnitten om skräckväldet. Att beslutet i nationalförsamlingen efter man hade enats om att döda kungen var huruvida man skulle bränna tången i Bretagne eller inte. Att det är två stycken olika frågor som ligger väldigt långt ifrån varandra.
Ja,
hur ska vi göra med monarkin och vad ska vi göra med den här tången egentligen? Här är ju snarare två olika punkter som i efterhand mycket tydligt hänger ihop.
Tätt sammankopplade. Det var ju också det här med att oljekrisen hade ju lett till mindre behov av stora tankfartyg då, till exempel.
Ja.
Och generellt var ju varven allvarligt hotade och det var ju de som stod för en väldigt stor del av efterfrågan på stål. Och som du säger, någon i riksdagen utav de här kloka, till absolut största delen farbröderna, kanske kunde ha höjt blicken ju och lagt ihop de här två punkterna med varandra lite grann. Men så funkar det tydligen inte, utan nu skulle man bara ner huvudet i marken lite till så det blir lite mer bekvämt. Det är ju lite häpnadsväckande, men det kanske också är något som vi kan sitta med den här facitboken i efterhand och se, jag vet inte.
Ja.
Fast jag tycker nog att man kunde ha, ja. Det är som det. Dessutom så har ju då industriländernas efterfrågan på stål börjat sjunka i allmänhet. Och det beror ju på att nu har det ju gått ganska lång tid sedan andra världskriget la Europa i aska och ruiner. Och nu har man hunnit bygga upp rätt mycket med all den här stålen man redan har producerat. Och därmed så kommer ju då efterfrågan sjunka lite grann. Och mer faktiskt.
Så är det.
Samtidigt så ökar istället kostnaderna för det här projektet. Vilket bidrar till slitningar mellan de inblandade och det i sin tur leder till att plötsligt i början av 1976 så avgår vd:n för NJA, Olle Edström. Vilket leder oss till nästa stora händelse i det här avsnittet. In på scenen kommer Björn Wahlström.
Ja, jag tycker det här var trevligt. Vi ska på ett nytt möte klockan 17 i Luleå. Och för det ska Leif på toaletten.
Jag har klarat av mitt.
Har du klarat av mitt?
Ja.
Och därmed också hans spektakulära memoarer. Det är faktiskt väldigt rappt skrivet tycker jag, om man vill ju fortsätta läsa hela tiden. Vilket inte nödvändigtvis alltid är fallet när det gäller stålpolitik på 70-talet eventuellt. Men ja, men alltså, man kanske kommer vara lite elak mot honom här nu framöver, men också med värme tänker jag med.
Ja.
Han har ju en blandning av, alltså det är ett hävdelsebehov och en småputtig självgodhet som hela tiden sipper igenom i de här texterna.
Mm.
Det är som att han kan inte låta bli bara och berätta diverse storslagna händelser som det kommer vara påkostade middagar med vakthavare här, det kommer vara flotta hotell som varvas med festliga anekdoter av mer jordnära art kan man säga. Som besök på järnverket klockan 3 på natten. Men även det andas ju någon form av stolthet över sin egen kapacitet tycker jag. Han är väldigt nöjd över att han minsann är en sån morgonmänniska.
Ja,
men
så
jag
är
tycker
det.
Det här gör att texten blir mer läsvärd också på något sätt.
Den här texten som vi har läst, det är inte en ren memoar, utan det är från ett samlingsverk om Norrbotten som heter Ljuset i norr, där han då har fått bidra med en text om Stålverk 80. Och som du säger, han blandar det väldigt jordnära med att han menar att någon filosof i Uppsala övertygade honom att en människas viktigaste roll i livet är att försöka göra gott. Och att det ska ha varit så drivande.
Ja, vad nyttig. Jo, men alltså,
just det, nyttig.
Men det kan väl i och för sig stämma säkert. Att man vill ju vara nyttig. Han menar på att det här var ju när han var student också. Man är en formativ ung människa. Då kan det väl vara så att man liksom tar till sig av någonting man lär sig där då och någon form av ögonöppnare. Och sen är väl det allmänt känt att människor vill vara nyttiga. Det värsta som kan hända när man blir pensionär är väl att sätta sig bara och glo in i en vägg och inte vara till någon nytta, är det inte så? Så jag tror inte att det är vi ska nog inte tro att det där bara är påhittat.
Jag säger inte att det är påhittat, jag säger att det är pyttelite högtravande.
Okej, ja. Det kan jag tänka mig att jag håller med om eventuellt i och för sig. Men det är bara för att det är en likartad ton genom hela här så att säga.
Ja.
Och angående NJA då, så börjar han med att han blir uppringd av industriminister Rune Johansson. Som säger då att nu har Edström hoppat av här och Johansson droppar en mening som Wahlström uppenbarligen aldrig skulle glömma. Och jag tänker använda en viss röst här nu när jag läser upp Wahlströms olika citat framöver. Och det är inte en helt korrekt bild av hans riktiga röst, tror jag inte, eftersom han låter på ett annat sätt.
Om jag inte trodde på möjligheten att göra en lönsam industri i Norrbotten så skulle jag aldrig åtagit mig det här jobbet.
Men den passar mer med tonen i vad han skriver, tycker jag.
Det är mer din gestaltning,
ja,
av Wahlström.
Ja, precis.
Då.
Och inte norrländsk gestaltning då heller. I ett klipp från SVT-programmet med oerhört fantastiska och hurtiga titeln Vi grabbar i toppen från 1992 så låter han så här istället.
Helst ska ni säga på morgonen när ni vaknar, fan klockan är 7, jag borde ha varit här 6 igen. Jag tappar en timme. Vår målsättning måste vara att varje medarbetare, oavsett vad någonting, ska känna att de är nyttiga och engagerade.
Och vad den här Rune Johansson sa till Wahlström var följande, nu med Wahlströms pennas röst då. Fosterlandet kallar! Du måste komma tillbaka till Luleå, din huvudstad, din hemstad.
Ja.
Och det var ju så att Wahlström jobbade på SCA för tillfället. Och han påpekade att han var nog sannolikt känd inom regeringskretsen. Och han och frun ville egentligen inte lämna SCA men började ju ändå bli lite övertalade. Och han beställde tydligen en massa uppgifter om NJA här och han fick ett nytt tjockt kuvert med papper var och varannan dag under semestern 1976. Så att till och med min lantbrevbärare i Nordingrå fick den sommaren bära många kilo extra.
Jon-Olof Edström hade ju hoppat av, som du säger, dels på grund av att han tyckte att LKAB skulle ha för mycket betalt för malmen. Framförallt var han väldigt irriterad på att NJA fick köpa till samma pris som Västtyskland. Men då insisterade LKAB att man skulle ta ut en administrativ avgift för lastning på båt. Vilket ju, man behöver inte lasta malmen på båt när den ska från Kiruna till Luleå.
Nej.
Det går jättebra utan att lasta den på båt. Så det var han väldigt irriterad över. Men framförallt så var han ju irriterad över att statsföretagen gjorde för lite kapital tillgängligt för honom. Han ville ju köpa in massa nya grejer. Han ville reformera det här skrotupplaget som han kallade sitt företag. Men då behövde han ju få loss miljarder från det där holdingbolaget som förvaltade de statligt ägda bolagen. Och det fick han inte. Och då ruttnade han på det och sa upp sig.
Tvärt.
Och det är de papperna som lantbrevbäraren i Nordingrå nu får bära. Ja. Ut till Wahlström med alla beräkningar på hur mycket stålar som Edström tycker att man behöver för att få NJA att bli marknadsmässigt.
Och producera mer stål. Ja, Wahlström besöker i alla fall det här järnverket i Luleå under semestern och börjar bli nyfiken då. Och sen är det här med det som man hävdar av grundförutsättningen för alla människor att nå harmoni och lycka, det är nämligen att känna sig nyttig. Och så tänker han, i Luleå kan ju jag vara nyttig.
Mm.
Han skriver också angående verksamheten. Efter en hel del ytterligare funderingar och diskussioner kom jag till slutsatsen att det inte fanns några faktiska förhållanden som skulle omöjliggöra vinst i företaget. Alltså inga opåverkbara hinder för framgångsrik verksamhet. Detta var viktigt. Ja, förutom då en stadigt rasande efterfrågan möjligen.
Ja, det kan ju vara ett problem.
Ska man vara ärlig här så såg han väl egentligen, åtminstone i efterhand, de här problemen på horisonten.
Mm.
Som den här konkurrensen från utomeuropeiska länder som Japan och att den tekniska utvecklingen inom den här produktionen också hade ändrats mycket. Och även om inte riksdagen då hade pusslat ihop den här kopplingen mellan den sjunkande stålefterfrågan i varven och att man tänkte bygga ett superstålverk, så borde ju då företagsmänniskan Wahlström har förstått det. Och med viss trygg distans efteråt så skriver han ju också: svensk stål var ju ett adelsmärke och det föreföll som om ingen hade dragit några egentliga slutsatser av vad man knappast kunde ha undgått att se. Man såg bara det man ville se. Hur viktig är inte konkurrensbevakningen i varje stor industri? Och han menar på att man måste kolla liksom hur ser konkurrensen ut om man producerar alldeles för mycket stål egentligen ute i världen för att det här skulle kunna gå ihop. Men han är inte riktigt framme vid den uppfattningen än eller har förstått att hur illa ställt det är. Hans krav här är ju för att tacka ja till det här jobbet han har blivit erbjuden av industriminister Rune Johansson. Det är att inga politiker ska vara med i den här styrelsen om han ska vara med. Och det här avgörs då på en episk middag några veckor före valet 1976.
Exakt en månad, va? 19 augusti 1976 sitter de på Operakällaren. Mm. Olof Palme, han är statsminister, finansministern Gunnar Sträng, industriministern Rune Johansson och den tilltänkta nya chefen för NJA, Björn Wahlström då. Och den 19 september kom ju riksdagsvalet 1976, epokgörande riksdagsval stå. Men det vet de inte här när de sitter på Operakällaren och viftar efter servitören.
Nej, de vet nog att det är val i och för sig, va?
Ja, det vet de, men de vet inte vad framtiden kommer föra med
det
sig.
Det har ju aldrig betytt något annat än att man fortsätter sitta vid makten tidigare, så att säga. Eller aldrig, det var i alla fall, ja, det var ju 40 år sedan. Det betyder något annat än att de vann. Ja, han är ju förstås väldigt nöjd över det här och kunna droppa de här namnen. Och han skriver att det var med intensiva samtal och en varm stämning. Det blev en oförglömlig kväll för mig, säger han. Och så säger han till Sträng: det fattas ju 2 miljarder. Jag har bara sett de officiella handlingarna. Och det var väl som vanligt en schweizeroste full av hål.
Just det, då svarar Gunnar Sträng: är det så jävla dåligt, Rune? Vänder han sig mot industriministern. Och Rune Johansson sitter och vrider på sig och nickar. Ja, det kan nog stämma. Det saknas mycket pengar.
Och det är ju innan man har börjat, säger då Wahlström.
Sträng spänner ögonen i honom och säger: du får dina 2 miljarder.
Det är mycket prat om Stålverk 80 här förstås också. Och man ser framför sig de här herrarna i den här 70-talsmiljön på Operakällaren. Det är grova, stora kostymer. Förstås tjusiga viner, avec med guldgult innehåll, va? Och det är ett moln av cigarettrök som hänger över Palme. Rune Johanssons ögonbryn jobbar på att växa ihop med luggen. Wahlströms skratt bullrar så det ekar mellan kristallkronorna och Sträng låter magen hänga ut mellan hängslarna och tänder en pipa. Det här är ju en underbar scen.
Varför är inte det här filmat?
Ja, de kanske ville ha lite privacy.
Nej, men jag tänker, varför finns det inte en tv-serie där vi har sett den här scenen?
Ja, det kan man verkligen undra över. För du har ju sagt att jag har inte sett den, men det är den här norska serien finns ju om sossarna i Norge på 70-talet. De är inte alls lika intressanta som de svenska sosserierna.
Ja, de norska, det är väldigt destruktiv alkoholkultur i Norge.
Okej, det visste jag inte. För jag hade glömt bort att de var ju absolutister hela högen i Sverige.
Ja, men det är...
Det saps nog en del här med.
Ja, kanske på Operakällaren 19 augusti 1976.
Ja, nej, jag håller med. Det här måste ju någon göra en serie om på något sätt. Kanske inte just Stålverk 80, men det kan vara ett inslag, va? Wahlström menar ju senare att Sträng blev som en faderlig mentor för honom till och med.
Mm.
Intressant. Själv För övrigt så kommer ju Wahlström att leda björnligan som det kallas, eftersom han då på SCA har lärt upp en massa yngre förmågor som sen kommer att bli stora industriledare, bland annat koncernchef för Volvo och allt möjligt i Sverige. Och eftersom han heter Björn då, så blir det här björnligan som han tar med sig till NJA. Och han ställer då krav på att fasa ut politikerna ur styrelsen och förklara att politiker i regel inte besitter någon företagsekonomisk kompetens och sånt där. Och så skriver han, frågan föll inte i god jord, och Palme påpekade att det väl ändå måste vara mycket lämpligt att näringsutskottets ordförande Ingvar Svanberg skulle ingå i styrelsen. Det var ju ändå näringsutskottet som skulle ställa upp med alla pengar för framtida investeringar. Jag vet inte, där försökte jag bli Palme istället.
Ja, jag tyckte ändå att det fanns en Palme-kvalitet i den, så det behöver du inte be om ursäkt för.
Ja, bra. Okej, tack. Men på det här så svarade då Wahlström att det gick utmärkt. Ni kan placera Svanberg där, men då kommer inte jag vara med i det här företaget. Och då backar ju Palme i frågan, tar väl ett sip på ciggen igen och säger ja, du sköter det där, Sträng. Och så blir det ju så att Wahlström tackar ja till jobbet som vd. Men han vill också ha saken skriftligt.
Ja, och det här, på tal om att inte falla i god jord, det är väl Gunnar Sträng återigen som ifrågasätter att du sitter här med statsministern, finansministern, industriministern och du kräver skriftligt.
Ja, man får ju känslan av att Sverige på 70-talet låg lite närmare italiensk mentalitet än nu ändå.
Ja.
Jag vet inte.
De lyckas ju i och för sig kompromissa, det är ju svenskt samarbetsandemässigt. Ja. Att Wahlström får ta minnesanteckningar som sen Rune Johansson justerar.
Ja, för varför han vill ha det skriftligt, att han ska få det här jobbet, är ju för att det är ett politiskt beslut och snart är det val, som sagt. Och så slutar det med att de förlorar det här valet.
Mm.
Och då är det bra att ha det skriftligt, att han skulle få ett jobb.
Förutom då att själva Stålverk 80, som det var ju fristående, det var ju skulle ju fungera som ett annat bolag än NJA, trots att det skulle ligga bredvid NJA och så. De hade ju tecknat kontrakt, som du sa, med tyska bolag och så, men några andra som hade tvingats, hade jag tänkt säga, det är ju fel ord, men som hade agerat väldigt handlingskraftigt, det var ju Luleå kommun. Och deras dåvarande kommunalråd Sven Köhler har också skrivit om sina minnen från Stålverk 80-sagan. Och för honom, när riksdagen fattade beslutet, det var ju det här man hade hoppats på och längtat efter i alla tider. Att nu skulle vi i stor skala få förädla våra egna råvaror här uppe i Norrbotten. Men han var ju också medveten om att det krävde mycket stora insatser. Så man hade ju förhandlat med staten om att få ta ganska stora lån för att bygga bostäder och för att i övrigt anpassa infrastrukturen så att stan skulle kunna husera ett jättebygge som Stålverk 80. Det handlade om 2300 upp till 3000 nya jobb bara på verket, förutom alla jobb utöver det som skulle tillkomma. Man räknade med att det skulle komma ett extra jobb för varje jobb på Stålverket, så att man satsar ju jättemycket på det här. Och i slutet av 1970-talet så hade man dubbelt så hög skuldbörda som den genomsnittliga svenska kommunen, som en direkt följd av de investeringar och satsningar man har gjort. Så att det är inte bara svenska staten som sitter med ganska mycket pengar investerade i de här högt flygande stålverksplanerna. Nej. Som nu på horisonten börjar hotas. Och den horisonten kommer ganska snabbt närmare.
Ja, till att börja med, så efter valet så visade sig att den nya regeringen, den borgerliga regeringen, var lite mer skeptiska till Stålverk 80 än föregångarna. Och NJA gick ju också, som vi har sagt tidigare, ganska dåligt. Så pass dåligt att företaget år 1976 gick back 800 miljoner kronor.
Mm.
Vilket är ganska mycket 1976. Sen har vi nästa, det får man väl ändå beskriva som en epokgörande, avgörande händelse i september 1976, när Wahlström genomför en resa mot Milano Det hör inte alls till saken att det var mot Milano, men nu har han skrivit ut det för att det var relevant för själva sinnebilden, antar jag att han tyckte.
Det är en hejdåresa med SCA som flyger honom till Milano för att de ska ha det lite mysigt.
Ja, så att vi vet att det var dit han var på väg.
Ja.
Men först övernattade han i alla fall på Sheraton Hotel på Frankfurts flygplats.
Ja.
Och där stänger då Wahlström in sig på ett rum tillsammans med en proppfull portfölj med papper och utredningar om marknader för stål och så vidare i Sverige, Europa och världen. Och kan vi tänka oss två flak sportdryck, för nu ska det läsas hela natten.
Yeah.
Eller i alla fall praktiskt taget hela natten. Och framåt nattens mer då dimmiga timmar här så börjar han ju bli mer och mer konfunderad, skriver han. För det här går ju inte ihop. Och han skriver att de tilltänkta marknaderna för ett ämnesverk bara fanns i förhoppningarnas värld.
Den stora skillnaden här är ju att det här är ju planer som är framtagna före oljekrisen och som är framtagna i den här verkligheten där all stål som hamnade på den internationella marknaden köptes upp direkt nästan till vilket pris som helst.
Just det.
Men nu har efterfrågan minskat samtidigt som tillgången fortfarande är stor.
Och ökande.
Exakt.
Eftersom man bygger så många stora stålverk och har planerat att bygga ännu större.
Ja, så de här siffrorna, de ser ju helt plötsligt ut som de fantasisiffror som de är.
Ja, alltså tillbaka i Luleå så jagar han ju rätt på den här marknadschefen som finns där, och han, när han får de här frågorna så säger han, ja det här kan nog stämma, ja. Och som läget är då så finns det alltså knappt en marknad för det som produceras i dagsläget på NJA där då. Och hur ska det då bli om man producerar 10 gånger så mycket? Wahlström påpekar att laget i Luleå antagligen var det största i världen vid det här tillfället redan då. Så då behövde man väl inte ha en 10-faldigt högre produktion inte. Ganska snabbt så sätter sig styrelsen ner och tar ett enhälligt beslut om att skjuta upp de här planerna på Stålverk 80, eller hur?
Precis så. Och här finns det ju en liten, ett litet glapp i hur vi skriver historia. För i alla översiktsverk som jag har läst så står det att det är den borgerliga regeringen som tar beslutet att lägga ner Stålverk 80. Medan Björn Wahlström själv menar ju att det var han och NJA som gjorde det.
Ja.
Och så återkommer han till hotellnatten på Sheraton.
På Sheraton!
Han skriver, någon påverkan från rikspolitiskt håll förekom överhuvud inte. Ledande rikspolitiker har vid flera tillfällen påstått att frågan avgjordes av den borgerliga politiska ledningen. Detta saknar verklighetsunderlag, som så mycket annat i den politiska världen. En annan sak är att ett motsatt beslut helt säkert inte hade fått någon finansiering av statsmakterna. Då låter det ju i och för sig som att man drog ut kontakten innan strömmen i vägguttaget stängdes av.
Mm.
Men att i alla fall var själva företaget som fattade beslutet.
Ja, man får ju intrycket när man läser hans beskrivning av det här att det är han ensam då med ett gäng papper på ett hotellrum i Frankfurt. Inte vilket som helst utan Sheraton.
Nej, det var Sheraton han bodde på.
Kommer fram till det här utan någon som helst annan hjälp i sammanhanget. Men ja, om det är så att politikerna har kommit fram till att de inte skulle finansiera det här, då har han ganska mycket hjälp med beslutet därifrån. Samtidigt är det ju styrelsen som tar beslutet de facto, så är det ju då.
Mm.
Och i nästa skede nu så gällde det att spara pengar på det här järnverket som fanns, NJA. Och bland annat så var det så att verksamheten gick tydligen back så fort den var igång, cirka 1 miljon kronor om dagen. Vilket gjorde då att han helst såg att det var stängt så ofta som möjligt. Så här kan man ju inte ha det egentligen. Och enligt Wahlström så hade man då ungefär 1000 anställda för mycket. Och det är väldigt mycket där. Han skriver, övertaligheten kom för övrigt en dag i blixtbelysning för mig när jag besökte en avlägsen del av anläggningen, och där fann jag en anställd sovande mitt under arbetstid. Han vaknade förstås vid min ankomst och blev helt förskräckt av att i denna liggande ställning se disponenten framför sig. Situationen var även ovan för mig, men jag fann mig och sa det till honom att om han inte hade något att göra var det ju naturligt att han tog chansen att vila. Å andra sidan måste han förstå att min uppgift var att se till att alla som arbetade på verket hade meningsfulla uppgifter. Ja, och med den här beväpnad med den här anekdoten kan man säga om den sovande anställde, så gick ju då Wahlström till diskussioner med facket och kunde driva igenom olika nedskärningar, ganska stora, och mycket annat med för den delen, för att få lönsamhet i den här verksamheten.
Man ser väldigt få som arbetar här. Är det så? Behövs det så lite folk här mer?
Det är rationaliserat.
Det är därför vi överlever. Därför att färre människor måste i framtiden göra mer och mer. Och gör vi inte det, då har vi ingen chans.
Och han var ibland mycket besvärad över alla konsulter som företaget tog in. Han sa att de tängde sig glatt där inne på Stadshotellet i Luleå och viftade med sina välfyllda kontokort, och en del cirkulerade runt stan i varsin Rolls Royce som man får tro honom. Ja. Och sådär. Och det, så här kan man ju inte hålla på väl.
Nej, det är ju en verklig grisig scen på Stadshotellet han beskriver. Man skulle vilja ha varit där och kollat, var det så? Vilka äckliga konsulter på Stadshotellet.
Ja, man ser ju det, då står det, trängs vid baren och bara, här förstår ni, har vi lurat av dem.
För Norrbottnis del så kom ju beskedet att Stålverk 80 lades på is som ett dråpslag. Kommunalrådet Sven Köhler, han skriver att den 19 september förlorade hans parti regeringsmakten. Den 19 oktober offentliggjordes att Stålverk 80 sköts på obestämd framtid. Och den 19 november så beslutade Luleå kommun att avbryta sitt omfattande bostadsbyggande. Stålverk 80 hade ju förvisso varit en valfråga, så det kom nog inte som en blixt från klar himmel. Men även någonting man oroar sig för kan ju kännas mycket tungt när det väl bekräftas. Och det var praktiska saker som gick förlorade. Som jag var inne på så hade ju kommunen belånat sig till tänderna för att staten skulle satsa på dem. Företag inom byggbranschen, åkerinäringen och massa andra branscher hade också satsat stort, investerat för att stå redo att möta den här enorma industrisatsningen. Så blev det ingen stor industrisatsning. Då stod de där med sina nya lastbilar och kontorslokaler och allt vad det nu var.
Ja, det är ju ett jättedroppslag förstås. Ja. Och man förstår ju hur besviken är kanske ett för svagt ord i sammanhanget. Bestört kanske mer beskriver känslan hos många. Samtidigt så kan man ju inte hålla på och investera i ett bygge som, alltså då hade inte förlusterna stannat på 800 miljoner om året.
Nej.
Så att, det gick ju inte bara.
Det här är ju heller inte på något sätt bokslutet för stålindustrins kaotiska 1970-tal, utan rekordårens mycket hastiga avbrott i och med de återkommande oljekriserna och alla deras olika följder innebar ju att Domnarverket och Oxelösunds järnverk, de här mellansvenska bruken, i princip var konkursmässiga.
Mm.
Så då hade vi NJA som aldrig hade gått med vinst och massa andra bolag som nu också gick på knäna. Så NJA, Grängesberg och Stora Kopparberg, de tre bolagen som satt med de här olika verken, de kommer slås samman till ett enda bolag, SSAB, Svenskt Stål AB, med Björn Wahlström som ledare.
Ja, och Wahlström kommer ju sen lägga ner de andra för att de gick ju back, som sagt. Och det var ju inte bara populärt givetvis, utan tvärtom väldigt impopulärt. Men han lyckades i alla fall vända det så att man gick ju med vinst i början på 80-talet till slut.
Om jag återvänder till de här debattartiklarna som omnämndes i början av avsnittet, så jag har tänkt på det att Stålverk 80 på något sätt, arvet där handlade om att chansen för norrbottningarna att själva ansvara för en omfattande förädling av råvarorna, det var ju en dröm som hade presenterats och som var så nära att bli verklighet. Utöver allt det praktiska som försvinner, så är det också drömmen om industrins Norrbotten som försvann. Eller kanske sattes på paus. För exakt samma dröm står ju nu för dörren. där inte bara LKAB, Vattenfall och SSAB vill göra stålindustrin grön genom sitt hybridprojekt, utan där även H2O Green Steel hovar in investeringar för att göra samma koncept möjligt. Den industridrömmen som grusades där med Stålverk 80, den är ju mycket närmre nu och potentiellt mycket mer omfattande än vad Stålverk 80 var. Och för en konnässör som mig så är det därför intressant att se hur de här olika debattörerna i riksmedia talar förbi varandra. För samtliga repliker som jag har sett till de här Johan Järdebo, Christian Sandström, Jan Jörnmark och alla andra som debatterar mot statssubventionerat stål handlar om att här kommer de, va? Här kommer södra Sverige och säger till det expansiva Norr- och Västerbotten att ni ska inte alls ha investeringar. Och så läser de in en historia betingad av missundsamhet. Här kommer de. Här kommer Axel Oxenstierna, botniska handelstvånget, baggböleriet och flyttlasspolitiken igen. Som Anders Sundström skriver: läget under 1970-talets stålkris används för att ifrågasätta 2020-talets satsning på ny grön teknik. Det pågår en kampanj där framtidsindustrin misstänkliggörs, i alla fall om den finns i Norrland. Ett antal experter och forskare vill så tvivel, för det stämmer inte med deras schablonartade Norrlandsbild. Och i gengäld får Anders Sundström och gänget repliker att de inte bemöter sakargument om energiåtgång, marknader, kalkyler. Var är siffrorna? Och jag kommer ihåg, du spelade en gång ett klipp för mig, Daniel, där Leif GW Persson var med i Framgångspodden med Alexander Pärleros.
Gjorde jag?
Ja, det gjorde du. Aha. Och där förde de ett samtal där den gode Pärleros försöker jämföra Leif GW med Dynamit-Harry i Jönssonligan.
Ja, just det.
Men GW tror att Alexander Pärleros pratar om kriminalteknikern Harry, Revolver-Harry Söderman. Ja. Och så fortsätter de prata förbi varandra, lyckligt ovetande om vad den andra menar. Det är lite så jag uppfattar den här debatten också. Alltså de två olika sidorna i debatten om huruvida det nya gröna stålet är ett nytt Stålverk 80 eller inte. De pratar om helt olika saker. Den ena sidan pratar om en historisk uppfattning om vad Norrland kan eller inte kan vara, medan den andra sidan tänker att man för en saklig, torr, objektiv beskrivning om ekonomiska, industriella förutsättningar. Och det tycker jag är lite intressant.
Ja, det är vi ju verkligen. Och vilken sida man ansluter sig till, det är ju upp till varenda.
Ja, så
men det är. Men det är ju två olika debatter, så är vi ju som sagt.
Och men finns det någon som sitter på stora mängder kapital och behöver hjälp att liksom tolka vad den andra sidan finns? Så det, skicka ett mejl till historiepodden@outlook.com. Vi kan konsulta, ta en sväng förbi Stadshotellet i Luleå.
Absolut.
Beställa in lite groggar.
Åker dit i en Rolls Royce, så att det är inga problem, det fixar vi.
Ja, det fixar vi. Det var allt om Stålverk 80 för den här gången.
För den här gången var det i alla fall, ja. Och så får vi väl återkomma om en vecka, möjligen ändå med något annat kanske.
Ja, jag tycker det. Det blir något annat nästa vecka.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på detta. Så hörs vi då.
Det gör vi. Hej då med er.
Hej, hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.